Jag ska läsa en av dagens texter som är från Lukas 19, 37 och 40. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Jag tycker det är ett härligt bibelord. Och det här att även om vi inte säger någonting så är det så mycket runt omkring oss som bara lovsjunger Gud. Så om inte vi säger det så kommer till och med stenarna att ropa. När jag tänkte på den här dagen och att det är tacksägelsedagen så fastnade min tanke faktiskt lite egoistiskt att vi tittar på oss själva här över våran vackra kyrka, våran vackra församling. Och då tänker jag inte främst på bänkarna och lamporna, utan vi som är här. Och jag tänkte tillbaka hur det var när jag kom hit första gången. Det här kan ju låta lite så här, oh, vad vi är bra. Men det här är mitt vittnesbörd och du får ta det att det är jag som berättar om vad jag tycker om församlingen. Jag är så tacksam över att det finns en församling här i Krokslätt. Att kyrkan ligger precis här. Jag hade inte hamnat här om jag inte hade fått min lägenhet som ligger precis granne med kyrkan. Tillfällighet eller ej, så blev ju detta min kyrka, min församling, mina nya vänner när jag flyttade hit. Och här har jag fått varit i olika tider i mitt liv. När jag kom 2007 så var jag väldigt skadad eller så mycket. Bökigheter. Och det jag kände när jag kom hit, de första gångerna jag gick hit, så gick jag hit, smet ut precis när det var slut, för jag hade ingen lust att säga hej till någon. Men det som ändå drog mig hit mycket, det var att det var sån fin atmosfär, eller det var någonting som satt i väggarna av skönt. Och jag fick, i och med att det redan då lästes välsignelsen innan gudstjänsten slutade, så var det jätteskönt att bara få den här Herren välsigna dig och bevara dig tills veckan efter. Alltså jag levde på det, att någon uttalade frid över mig. Som jag kunde leva på. Sen har det ju varit andra tider här också. Jag tycker att jag har fått berikats av att jag har fått varit den jag är. Jag har fått vara kreativ. Jag har fått vara med och bestämma. Jag har fått vara med och dela glädje och sorg. Jag har också fått vara med och fått förbön, blivit buren har fått bära andra som har haft det bökigt. Jag uppskattar ärligheten och innerligheten och öppenheten. Och det här är saker som jag tror att man också hela tiden får tacka för och vara medveten om. För det är ingenting som bara blir en gång, utan det är någonting man får underhålla. Och jag hoppas också att ärligheten, tacksamheten, att vi bär varandra också skulle kunna få smitta av sig till andra som behöver få känna vad jag kände när jag kom 2007. Och också få vara med och dela livet med varandra. Även 2020. Jag har ibland också tänkt så här att jag älskar, eller jag har sagt till mina barn, jag älskar den du är men inte alltid vad du gör. Och så kan man känna här också, ibland kan man bli riktigt irriterad. Och så är det väl i en familj, församling, att man kan inte alltid tycka om vad alla gör, men man kan tycka om personen bara för att man har bestämt sig för det. Att vi får vara sårbara. Att vi får vara att vi får dela livet med varandra. Och att vi vårdar våra relationer till varandra och till andra. Och jag hoppas också att tacksamheten ska få bli synlig för andra. Och det kan den ju bli genom att vi pratar gott om varandra och att vi pratar gott om Korskyrkan. Och att vara ärliga och nakna med både tro och tvivel. Och att vi också fortsätter med att vara öppna för nya idéer. Jag tänkte bara det är gubbfrukost. Det är ju relativt, det har vi inte haft jättelänge. Och kören, projektkören. Det är inte heller så gammal grej. Cykelreppar. Alltså vi försöker ändå. Och vi hänger på varandra när vi får våra idéer. Och det är också för att andra ska få lära känna oss också. Och sen hoppas jag också att vi ska fortsätta be mycket för varandra. För världen, för Mölndal. För församlingen. Och att vi också fortsätter räkna med att vi litar på att Gud bär oss genom allt. Att han har en större plan både för oss enskilt och för församlingen. Så hjälp oss att vårda, bevara det gamla. Men samtidigt vara öppna för det nya som Gud vill med oss och Korskyrkan.
Ja, det var ju en hel del folk här. Nu ska vi se om jag lyckas få micken rätt så att ni hör mig verkligen. Tacksägelsedagen. Ja, det är verkligen gott att se er. Ni ser väldigt glada ut. Jag tänker på min favoritfaster Elsa, som egentligen var min mammas faster, som var ganska sträng men som lärde mig väldigt mycket om Gud. Att när hon drog sig undan varje morgon och bad så kom hon alltid tillbaka med tårar i ögonen, med glädjens tårar i ögonen. Och hon råkade nog göra som Jesus själv gjorde. När Jesus lärde lärjungarna be, att han gav dem inte massa lektioner utan han gick iväg, drog sig undan och till slut sa de att nu vill vi veta hur går det här till och hur ber du. Och på samma sätt så hennes liv i tacksamhet och gudsfruktan hjälpt mig verkligen att bli nyfiken på tron på Gud. Församlingen berättar om Charlotte. Jag har ju faktiskt varit medlem här i snart 3 år. Det har gått väldigt fort. Och jag håller med om just det här med enkelheten och ärligheten. Det har varit fantastiskt. Därför vågar man också predika här även om man är fuskingenjör och fuskteolog eller någonting. Så jag tackar så jättemycket för förtroendena att ni orkar med detta. Temat är ju lovsång och det är ju tacksägelsedagen. Och vi har en hel del bibelord som handlar om lovsång. Jag tänkte börja med Psaltaren 100, vers 1-5. Psaltaren 100 och vers 1-5. Där står det så här: Hör jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet och hans trofasthet från släkte till släkte. Ett underbart ord, och hela saltaren är ju full med så många stunder av tacksamhet och tillbedjan, så det är helt fantastiskt. Vi läser också söndagens episteltext som är tagen från Kolosserbrevet 3:16-17. Kolosserbrevet 3, verserna 16-17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Tänk att vi kan undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Särskilt att du är tillbaka, Bita, och du väljer ut såna här fantastiska psalmer som lär oss så mycket om vem Gud är. Det gör du. Ja. Ja, tillsammans blir det fantastiskt bra. De säger så oerhört mycket om vem Gud är, och det är helt underbart. Så var kommer egentligen denna lovsång från? Vad är lovsångens källor? Funderar lite grann på. Och jag tror att ju mer vi upptäcker vem och hur den Gud är, så föder det tacksamhet i våra liv. Märkligt nog så kan vi se i Psaltaren att en annan källa till lovsång, det är faktiskt lidande. Och just i Psaltaren får vi ju ofta se hur en lidande person börjar och utgjuter sitt hjärta och sina svårigheter, och att det så småningom vänder sig till tacksamhet, till ny hopp och ny kraft. Det finns en annan lovsångskälla som är lite mer dubbeläggad, det vill säga att den kan vara en styrka och kan vara en svaghet, och det är entusiasm. Vi tänker på alla de skarorna som sjöng när Jesus red in i Jerusalem. Just i Lukas så står det ju att alla lärjungarna sjöng. I några andra evangelier står det att det var väsentligt flera människor som sjöng. Och man kan undra hur många av dem som sedan tyvärr stod några dagar senare och ropade korsfäst, korsfäst. Det finns egentligen två livsstilar, tror jag. Och det ena är just tacksamhetens livsstil. Och det andra skulle jag vilja inte säga för otacksamhetens livsstil, utan jämförelsens livsstil. Om vi tänker efter hur det var för Adam och Eva i lustgården, så levde de i Guds närhet, i tacksamhet, i en enkel men väldigt givande gudsrelation. Och vad var det ormen lockade med? Ja, det var en jämförelse. Ni kan bli som Gud. Och vad hände egentligen? Det går inte så många verser så ser vi att Kain och Abel offrar till Gud. Och Abels offer tar Gud emot denna gången. Abels offer såg inte Gud till. Och då ser vi hur syndafallets skada kom in när Kain helt plötsligt då reagerar väldigt illa. Och på något sätt tycker, varför fick inte jag den här välsignelsen? Varför tog inte Gud emot det som jag gav? En tacksam livsstil får människan att se uppåt. Men det är väldigt intressant att i Kains fall så blev hans blick mörk. Och Gud frågade honom, varför är din blick så mörk? Han såg neråt. Så i ena läget har vi en tacksam förundran som är livsstil och drivkraft. I andra läget så har vi faktiskt ett missnöje som drivkraft. Den moderna människan vill ju helst förtjäna och prata om rättigheter istället för nåd. Också det är en spegel av de här två livsstilarna. Och man kan ju tycka att prata om mänskliga rättigheter och så, det är ju någonting väldigt gott. Ja, det är ju gott att sträva efter att alla får en rättvis behandling, så att säga. Men faktum är att det skapar en livsstil och förväntan av krav. En tacksam livsstil öppnar för människan att upptäcka Gud, men sen jämförelsens livsstil kan göra det svårt, just om man tänker efter, skulle Gud finnas när jag har det så här svårt? En tacksamhetens livsstil ger öppnaren för gemenskap med Gud och människor. Och jämförelsens livsstil, den leder till ensamhet. Och den tacksamma livsstilen kan glädja sig över andras lycka. Och den jämförelsens livsstil fastnar i det som vi skulle kunna kallas för jämförelsens förbannelse. Jämförelse är ödmjukhet är att inte jämföra sig. Det är någonting som jag och Marianne har låst in på väldigt mycket. Att det säger väldigt, väldigt mycket. För jämförelsen är ju alltid sån att den antingen blir så att jag ser ut, tycker mig själv vara bättre än, och då blir jag obarmhärtig mot andra. Eller sämre än, och då blir jag obarmhärtig mot mig själv. Att tacka Gud, jag försökte fråga mig själv så här, vilka orsaker kan jag finna att tacka Gud personligen? Och då kom jag ända till 8 stycken faktiskt. Och det första är att han faktiskt skapat mig, han har skapat dig. Och Bibeln säger att han gjorde det för att han ville det. Och han ville ha mig exakt sån som han skapade mig. Det är ju en fantastisk sak. Och när jag föll i synd så hade Gud redan tänkt ut sin frälsningsplan. Det är också helt underbart. Och nummer 3 är att vår Gud, som själv är jag är, som är allt vad han behöver i sig själv, som är full av härlighet, som är helig och avskild, som inte behöver någonting annat för sin existens, som skapat allt och upprätthåller allt. Han förklarar att han är beredd att betala det dyraste av pris för min egen skull. Så den fjärde punkten är att ordet då, Guds son, steg ner och föddes som en enkel människa och avstod från sin gudomshärlighet och kom till sitt eget och hans egna skapelser, och hans egna tog inte ens emot honom. Och till och med det uthärdade han för min skull och för din skull. Och sedan tänker jag på som nummer fem, hur Jesus vandrade här i mycket enkla omständigheter, prövades i allt, fick verklig insikt i hur det var att vara människa, lärde sig lydnad genom lidande, som Hebreerbrevet pratar om, och var lydig fadern ända in till döden på ett kors. Han tog mitt straff som var evig förtappelse. Så stort. Och nummer sex är att fadern uppväckte sonen från de döda och födde därmed också mig på nytt. Gjorde det möjligt för mig att övergå från döden till livet. Och nummer sju är att han upprätthåller mig än idag och är med mig alla dagar till tidens slut. Och så den sista. Tänk att han ska komma tillbaka och upprätta sitt rike. Och då ska alla troende förvandlas till hans avbild. Tänk vad stort. Dora frågade mig igår, tror jag det var, hur det kommer fungera i himlen här med olika nationaliteter och familjer och sådär. Jag vet inte om vi blir så mycket klokare med att det där löser nog Gud på något sätt. Men visst är det fantastiskt spännande att bara få tänka sig in i att det kommer en verklighet som är så oerhört mycket större än vår. Vi bara vet att det är gott rätt igenom. Jag jobbar ju på ett företag som gör en massa elektronikprodukter för Volvo, och relativt ofta så har vi vunnit Volvos teknikpris, alldeles för ofta om man jämför med hur få vi är. Och så brukar ju det pinsamma uppstå att då dyker upp någon person från Volvo och så frågar de så här: vem var det som kom på det där? Vem var det som fick den här innovationen? Och då säger vi: det kan vi inte svara på. Är det viktigt? Ja, någon måste ta emot priset. Och då konstaterar vi att vi jobbar ju inte alls på det sättet. Den ena idén ger den andres, och den enas frågor gör att man hittar någon annan lösning. Och så småningom kommer vi fram till något, och så är det ingen som vet hur det hela gick till. Så konstaterar vi väldigt ofta att drivkraften är just den här häpna förundran att få vara med och bidra och skapa någonting. Och det tror jag är oerhört värdefullt. Och det kan man alltså se även i arbetssituationer, att det spelar stor roll. Så hur kan man tacka Gud då? Ja, i första Thessalonikerbrevet 5:18 står det här kända ordet, att vi kan tacka Gud under alla livets förhållanden. De goda dagarna såväl som de svåra dagarna. Ett annat sätt att verkligen tacka Gud, tror jag, det är att lyda det som står i Romarbrevet 12, verserna 1-2. Där står det: så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och det tror jag helt enkelt, att vi gång på gång frambär våra liv som enskilda och oss som församling och säger: ske din vilja Gud i våra liv. Använd oss precis som du vill. Och vers 2 där står det: och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså att leva tillsammans som kropp, leva utifrån det dagliga brödet, att läsa Guds ord, att be Gud att jag vill verkligen låta ditt ord och din ande forma mina tankar, forma mitt sinne så att jag kan själv pröva det som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Och så växa upp till manlig mognad. Vi ska avsluta med dagens saltarsalm som kommer ur saltaren 65, vers 9-14. Saltaren 65, verserna 9-14. Det som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är upplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger. Amen.
Välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.